A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och till avsnitt 9 av From Creamers. Och Dan är så taggad att jag knappt kom in i studion innan han satte mig på plats och gav mig kaffe och mycket lyxiga grejer här.
Ja, och nu vill jag ge en varning för sexuellt våld.
Oj!
Det har ju inte förekommit i de tidigare avsnitten.
Nej.
Varning för det. För att vi ska känna oss trygga nu när jag ska berätta lösningen, gärningsbeskrivningen, en teori som väldigt många tror på i det här fallet, så vill jag ändå att vi ska börja på en plats som känns kanske inte trygg, men någorlunda bekväm. Vad sägs om att vi börjar med Feliciano?
Oh, ja, det är en trygg plats.
Ja, eller? Vår fina guide som äger mark. Och tydligen odlar han också kaffe på sin mark. Så att kaffe är en grej. Men han har 3 barn. En dotter och 2 söner. En av sönerna heter Henry. Men kallas för Tito, och vi har kallat honom för Tito. Kommer fortsätta kalla honom för Tito. Tito var något år äldre än Chris och Lisanne 2014. Men under 25. Det finns ganska många vittnen och människor i piketet som har reagerat på att Tito är lite stökig. Och lite jobbig. Och när han dricker så blir han väldigt aggressiv. Och i podden Lost in Panama intervjuar de fler personer som säger att Tito är farlig, arg och en psykopat. Och Tito är verkligen en person som har riktats mycket uppmärksamhet. Jag hoppas verkligen att han inte är helt oskyldig till det här folk säger om honom. Han kommer att figurera mycket idag, men det finns även en till son. Han heter Shani och han vet man nästan ingenting om, men han har utpekats som medlem i ett kriminellt gäng. På nätet, det är ju allt jag vet om honom.
Okay.
Men Tito och flera andra unga män i Boquete kommer att bli misstänkliggjord av en kvinna som heter Margarita. Och Margarita är den stora, stora källan till den här teorin. Det är inte bara Margarita utan även andra vittnen i Boquete som säger att Tito umgicks med Chris och Lisanne dagarna innan försvinnandet. Jag har ju hintat om att det har funnits misstankar om att Chris och Lisanne var ute och festade flera av kvällarna. Att de var på någon slags klubb på söndagskvällen och att de kanske var på en hemmafest på måndagskvällen. Det finns inga bilder från det här. De har inte nämnt det i sina dagböcker. Och föräldrarna säger att det här kan verkligen inte ha hänt. Men det är ett väldigt vanligt rykte i Boquete. Om Tito är inblandad i Chris och Lisans död, då blir ju plötsligt Felicianos beteende helt logiskt. Han vet mycket väl då om hans son är så farlig att han är det. Och då kanske han har gjort allting för att städa upp efter det här brottet som hans son har begått. Men nu är vi fortfarande på ryktesnivån då, i princip. Tills vi kommer till Margaritas vittnesmål. Och Margarita har en hel del trovärdighet eftersom hon är Osmans mamma. Kommer du ihåg Osman?
Ja, jag kommer ihåg att jag skulle komma ihåg Osman i alla fall. Men nu ska vi se, Osman är ju... Han var rädd för att vittna. Nej.
Osman blev mördad den 4 april 2014, 3 dagar efter Chris och Lisanne försvann. Din favoritåklagare, Pitti, gick ut 2021 och bekräftade att Osman hade varit med i sökinsatsen. Han hade varit en frivillig i sökandet de allra första dagarna.
Och det var den enda informationen om honom egentligen, hans koppling till tjejerna.
Ja, och i och med det jag nu ska berätta är det jättekonstigt om man faktiskt var ute och sökte efter Chris och Lisanne på fredagen den 4. Margarita och även i viss mån andra beskriver Osman som en väldigt god och hederlig människa. Han är i Chris och Lisannes ålder. Han går i kyrkan, är givetvis katolik som de flesta är i Panama. Han hjälper människor, han är definitivt inte kriminell. Men han har då gått i skolan med Tito. Och Margarita kommer ihåg att Tito var jättestökig och jobbig i skolan. Men det var inte Osman, han var jättesnäll och hederlig.
Mm.
Han är inte så jätteintresserad av alkohol eller narkotika. Utan han är verkligen en jätteduktig pojke. Men vi måste komma ihåg att det är hans mamma som säger det.
Ja.
Margarita är också jätterädd och avger det här vittnesmålet. Men hon gör det ändå. Och podden Lost in Panama gör en jättestor grej att de får ut av vittnesmålet av henne. Och att de då försöker skydda henne och ge henne vittnesskyddsprogram. Men det går inte, så i slutändan bara lämnar de henne där i Boquete.
Nej, nej.
Och hon bor typ granne med en av personerna som
nej.
Nu kommer att peka ut. Enligt Margarita började Osmans bekymmer på grund av att han blev väldigt god vän med en ung kvinna som heter Milagros. Och det här låter lite grann som att Osman blev friendzonad av Milagros. Att han var jättesnäll mot henne och hon såg till att utnyttja det.
Mm.
För hon hade nämligen ett litet barn och pappan hade dragit. Så Osman fick vara barnvakt och hjälpa henne med det här barnet. Och var jättesnäll mot henne. Hon blev verkligen jätteglad, men de var inte tillsammans. Och det finns en underton att Osman var intresserad av det, men det är ingenting jag vet med säkerhet.
Alltså att han var intresserad av att vara barnvakt?
Att han var intresserad av att vara tillsammans med Milagros.
Ja, ja, men det känns ju... Vem skulle annars ställa upp som barnvakt, tänker jag.
Jag tänker att det finns människor som ställer upp som barnvakt av andra skäl.
Okej då, det kanske det finns.
Milagros jobbade på en bar i Boquete. Och efter ett tag behövde Osman också ett jobb. Och då tänkte hon förmodligen att men han har gjort så mycket för mig, jag måste hjälpa honom. Så hon föreslog att han skulle få ett jobb på baren också. Och det fick han. Så han började också jobba på samma bar. Men där kom han då även i kontakt med Milagros vänner som gillade att hänga på den här baren. Och de här vännerna då, inklusive Tito Gonzales, Felicianos son, verkar vara ett gäng. Och de verkar ägna sig åt kriminalitet.
Mm.
Och det är väldigt luddigt exakt vad för kriminalitet, men det har troligtvis att göra med Mariana. försäljning och smuggling av marijuana. Och eventuellt kan det finnas kontakter med då värre organiserad brottslighet som har de här som en som har de här som narkotikaförsäljare i buketen.
Mm.
Och kom ihåg att marijuana är jätteolagligt på Panama. Men inte i Nederländerna. Det här gänget har i vissa källor namnet De Fem. Eller De Fems gäng. Eller Bandidjan. Men Bandidja betyder bara kriminellt gäng på spanska.
Ja, oh, då var det faktiskt inte så häftigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ledaren för den här verksamheten heter Bläckfisken.
Mm.
För hans tentakler är överallt i buketet.
Är det en liksom så här nationell grej att man har de här namnen som är lite...
Ja, du menar som den kurdiska reven?
Ja, men det verkar ju vara lite så här Bläckfisken.
Ja, det finns även en kille i gänget som kallas för Korpen.
Men jag tror det, jag tror det.
Det finns en jättekonstig episod i Lost in Panama när Omol på smyga utanför Korpens hus och upptäcker vad han har för träd i trädgården. Så här, det är lite märkligt.
Uh-huh.
Och lite långt från handlingen.
Ja, det är värre när vi svarar iväg.
Så nu har vi alltså Tito, Bläckfisken, Korpen och nästa gängmedlem jag vill presentera. Det är väldigt oklart vilka som är mera i gänget, för de verkar vara fler än fem.
Mm.
Men en viktig kille i gänget är Murgas.
Mm-hmm.
Kom ihåg Murgas. Murgas känner Osman sedan barndomen, precis som Tito. Men Murgas och Osman är vänner på ett helt annat sätt än vad Osman och Tito är. Och Osman verkar verkligen tycka om Murgas och tvärtom. Det finns även en kille som heter Israel och en som heter Sam John Downer. Det låter inte så spanskt.
Nej, låter lite som ett artistnamn.
Och nu är de fler än fem också.
Ja.
Men de viktiga är Murgas, Tito och Bläckfisken. I samband med att Chris och Lisanne försvann den 1 april 2014 berättade Osman för sin mamma att han hade problem med Bläckfisken och hans kriminella gäng. Osman sa till mamma att gänget hade hotat honom och att de skulle döda honom om han berättade någonting. Då blev förstås Margarita nyfiken och frågade: vad är det du inte får berätta, Osman? Varpå han gjorde det för sin mamma. Osman hade nämligen sett Chris och Lisanne sitta i Bläckfiskens röda pickup på torget i Bukete. Det finns också flera anonyma vittnen som uppger att de har sett Chris och Lisanne i den här röda pickupen i buketen.
Oberoende vittnen.
Ja. Polisen verkar uträtt den här röda pickupen, för den var ju uppe på pianist också i vissa vittnesmål.
Mm.
Och kommit fram till att den tillhörde en oskyldig civilperson som hade hyrt ut den till en blomsterbutik. För det var ju en blomstermässa i buketen. precis då. Och Chris och Lisanne har varit på den här blomstermässan och tittat.
Mm-hmm.
Så att pickuppen verkar användas för att frakta blommor. Men bläckfiskens familj, för han har en familj som äger restauranger och lite annat, de verkar också ha varit inblandade i den här blomstermässan. Så att gänget skulle ha kommit över pickuppen under den här tiden verkar inte helt otroligt. När Osman såg Lisanne och Chris i bläckfiskens bil hade de varsin öl i handen och de rökte marijuana. Exakt vilken dag Osman såg Chris och Lisanne i den röda pickuppen är lite oklart. Det är antingen måndagen 31 mars eller på eftermiddagen den 1 april. Alltså efter att Chris och Lisanne var på pianista. Den 2 april får Osman reda på att Lisanne och Chris har försvunnit. Och han pratar med sin mamma den 3 april. Som jag förstår det. När Osman får reda på att Chris och Lisanne har försvunnit går han inte till polisen och berättar någonting. Förmodligen för att han inte vågar.
Mm.
Och det verkar vara en grej i Panama att man vågar inte prata med polisen. Den lokala brottsligheten är mäktigare än polisen.
Mm.
Men han vill gärna hjälpa till. Så han ansluter sig frivilligt till sökinsatsen. Och det finns ju ingen sökinsats den 2 april.
Nej.
Om man ens får reda på den 2 april, låter också osannolikt. Men han säger att han får reda på den 3 april och omedelbart hänger på någon slags sökinsats som Feliciano säkert ligger bakom. Sen berättar Osman också att Milagros har sagt till honom redan den 3 april, som jag fattade, att Chris och Lisanne var döda och att de hade blivit mördade. Och det var efter det här som gänget började hota Osman. Så det går väldigt fort här. Och den 4 april dör Osman. Han har hunnit berätta det för sin mamma och sen dör han. Det här har ju klassats som ett mord. Först var det inte klassat som mord för Osman hittas drunknad i grundvatten. Men han har märkliga skador. Först försvinner han och när folk börjar leta efter honom så hittas han 25 meter från den platsen där han senast sågs till. Han har precis bara gått från den platsen rakt ut i vattnet och drunknat. Man har också skador i bakhuvudet. Han har flera blåmärken på kroppen. Och Margarita säger att hon såg kroppen. Och han hade tydliga tecken på att han hade varit bunden. Men det här togs inte upp i obduktionsrapporten. Det som däremot obduktionsrapporten reagerade på var att det inte fanns något vatten i hans lungor. Och det gör det ju när man har drunknat. Utan han alltså var död innan han hamnade i vattnet. Det här leder förstås till kontrovers om det var en olycka eller inte. Och polisen klassade det först som olycka men sen ändrade de det till mord. Så att det här är någonting som polisen anser är ett mord.
Mm.
Men de har aldrig gjort särskilt mycket för utredare. Och mordet på Osman skulle, som jag sa tidigare, kunna bli ett eget avsnitt. Men jag har inte källmaterialet till det.
Mm.
Än. När det hålls någon slags katolsk ceremoni, och som jag fattar är inte en begravning, med anledning av Osmans död, och folk är samlade hemma hos Margarita, vänner och anhöriga, så kommer det kriminella gänget dit och börjar kasta sten på fönstret och stör själva ritualen.
Är det vittnen som styrker det? Eller är det Margaritas berättelse?
Det är Margaritas berättelse. Mm. Det kan mycket väl finnas vittnen som stöder det. Det verkar gjorts viss utredning av Osmans död, men så det ledde ingenstans. Det är ett olöst mord. Margarita försöker nog prata med folk om det här, men det kommer ingen vart då. Och det händer ingenting mer i hennes fall. Hon sörjer sin son fram till 2015, alltså året efter.
Ja.
Och då blir Margarita kontaktad av Murgas. Alltså Osmans vän som är medlem i det kriminella gänget. Murgas är helt förstörd när han tar kontakt med Margarita. Han berättar att han har jättesvårt att sova. Och han har supermycket ångest. Och han ångrar sig. Och när hon frågar vad han ångrar för någonting, så erkänner han för henne att det var gänget som dödade Osman. Murgas berättar också för Margarita att han var med och att han var delaktig i mordet på hennes son. Margarita frågade då Murgas varför gänget mördade hennes son. Och då svarar Murgas: ja, det beror ju på att han visste vad som hände med de europeiska tjejerna. Och sen berättar Murgas hur Osman dog. Gänget hade använts av Milagros. Så Milagros hade stämt träff med Osman vid den där floden. Och när de kom till floden tillsammans, förmodligen mötte hon henne där 25 meter bort då. Eller förmodligen mötte Milagros Osman 25 meter bort och gick bort till floden. Och där väntade gänget. Och bläckfisken hade varit väldigt tydlig. Osman måste dö för han visste för mycket. Murgas själv berättade för Margarita att han hade tagit upp en sten och slagit den i Osmans bakhuvud. Och sen hade gänget bundit Osman och kastat honom i floden. Murgas erkännande slutar inte där, utan han går även in på historien om hur Chris och Lisanne dog. Murgas berättar att han, Tito, bläckfisken och några andra från gänget hade följt efter Lisanne och Chris tisdagen den 1 april. De hade följt efter i bil efter taxin som Leo körde. De hade träffat Chris och Lisanne på nattklubben. Och det är lite oklart i Murgas historia om de hade varit på den här hemmafesten också på måndagen. När Leo hade kört tillbaka i taxin från Pianista till Bukete. Och då tror jag att han inte hade med de här två okända männen i taxin heller. Då blev han stoppad av gänget i den röda pickupen. Och då krävde de att Leo skulle berätta vart han hade kört Chris och Lisanne. Och han berättade att han hade släppt av dem vid Pianista. Och när Murgas berättar det här för Margarita är taxichauffören Leo redan död. Han drunknade i grunt vatten i Bukete. Mm. Den 3 mars 2015. Jag ska prata lite mer om det senare.
Mm.
Den röda pickupen med gänget fortsatte upp till Pianistavägen. Och där träffar de på Chris och Lisanne. Och vittnen har ju sett den röda pickupen på Pianisten. Murgas säger att Chris och Lisanne blev väldigt förvånade att de träffade killarna från nattklubben på Pianisten.
Innan de hade börjat gå upp från pianista eller när de var på
Nej,
toppen?
Det är alltså efter bilderna.
Alltså på toppen, helt enkelt. Ja.
Och det finns uppgifter att gå och köra en ganska bra bit upp på Pianista. Men det finns också en annan väg upp till Mitador som bara lokalbefolkningen känner till. Speciellt då folk som är duktiga guider, som Feliciano och hans son Tito. Den här vägen kommer ut i en del av Bukete som heter Palo Alto. Och i Palo Alto ligger korpens hus. Killarna sa till Chris och Lisanne att de skulle köra dem till en annan utsiktsplats som var bättre än Mitador. Men istället säger alltså Margarita att Murgas hade berättat för henne hade de kört till korpens hus i Palo Alto. Och där hade det blivit party. Chris och Lisanne och gänget hade druckit massa sprit och rökt massa marijuana. Och då hade Tito fått i sig sprit. Och då vet vi ju att Tito tenderar att bli våldsam. Men han blev också väldigt intresserad av Chris. Chris var inte lika intresserad tillbaka. Och då började Tito tafsa på henne.
Mm.
Chris försökte stoppa hans närmanden, men han var mycket starkare än vad hon var. Och då örfilade Chris Tito. Och då slog någonting slint för Tito. Och han började slå Chris i ansiktet med knytnävarna. Slag efter slag efter slag. Chris föll till marken. Och då kastade sig Lisanne över henne för att skydda henne. Och sa någonting i stil med: rör inte min vän. Sluta. Då tog en av killarna, väldigt oklart vem, fram en hammare. Och slog den i Lisannes huvud. Chris blödde. Lisanne blödde från huvudet och Murgas sa att det här såg ut som ett blodbad. Och Murgas berättade för Margarita, enligt Margarita, att han inte visste om Chris och Lisanne fortfarande var vid liv när gänget började gruppvåldta dem. Men när gruppvåldtäkten var över var de döda.
Nej, oj.
Och bläckfisken kom ju från en familj med massa kontakter i Bukete som också hade ursprungsbefolkning anställda. Folk från Alto Romero. Och bläckfisken kom fram till att då måste de ju stycka kropparna för att göra sig av med dem. Det här får inte komma ut förstås. Och då bad de en anställd till bläckfiskens familj att göra det här. Så att de styckade inte kropparna själva. Utan den här stackars killen från familjen fick göra det. De la kroppsdelarna i svarta sopsäckar. Och grävde ner dem på tomten. Alltså bredvid korpens hus. Under ett mangoträd. Och Lost in Panama-podden gör en jättestor grej när de smyger runt utanför korpens hus. Att de noterar att det faktiskt finns ett mangoträd där.
Oh.
Och då bara, ah, historien verkar jättetrovärdig för att det fanns faktiskt mangoträd bland tomt.
Mm.
Men det bevisar ingenting.
Nej.
Sen berättar Murgas för Margarita att gänget tog tjejernas mobiltelefoner, gick ut en bit i djungeln och försökte linga larmnumret för att skapa en bild av att tjejerna hade gått vilse. Och sen är alltså allting fejkat av det kriminella gänget för att ge intrycket av att Chris och Lisanne gick vilse. Nattbilderna, alla telefonsamtalen, allting fejkat av det kriminella gänget. Bläckfisken och hans killar.
Pinkoden då?
Mm. Den här historien då har ju vissa svårigheter. Men det kommer en lite bättre version av den om ett litet tag. Men det första larmsamtalet är väldigt tidigt då. Säg att de blir hämtade på... Alltså de blir hämtade vid bild 508.
Mm.
Så måste man ändå gå tillbaka till bilen som ju inte gärna kan ha åkt in där. Som jag förstår det. Men de ska ner till korpens hus. Och sen ska de börja festa. Och så ska allt det här våldet ha hänt. Om det nu inte var Chris och Lisanne som faktiskt ringde larmsamtal först. Men det finns täckning i korpens hus.
Mm.
Men Lost in Panama gick in i djungeln några hundra meter från korpset, alltså utanför Bukete, och där fanns det ingen täckning. Jag har nu i morse också tagit reda på att det finns flera master i Bukete, men inga på andra sidan.
Okay.
Och det här låter ju som en extremt uttänkt plan då från det kriminella gänget. Tito begår ett brott, alla andra hänger på, alla är fulla och höga. Och sen lanserar de den här mästerplanen och skickar ut någon, för vi vet ju att nattbilderna är tagna på andra sidan vattendelaren. Så de skickar någon upp på berget, ner på andra sidan, som får sitta i djungeln i 3 timmar och ta nattbilderna.
Mm.
Och sen har vi bild 580.
På Lisans hår?
Nej, på Chris hår.
Ja, förlåt, det är Chris hår.
Och vi vet ju att Chris fick en massa slag i huvudet. Det var ju i och för sig ansiktet i den här berättelsen.
Mm.
Men att Chris då har varit död i en vecka på den här bilden. Har de då suttit och tvättat hennes hår? Eller vad är det som har hänt? Det blir världens mest komplicerade cover-up.
Mm.
Och i Lost in Panama pratar de också med en kriminaltekniker som är expert på hur brottslingar försöker dölja sina brott. Och den personen reflekterar också över att det här måste vara det mest komplicerade cover-upen ever. Men Murgas är inte klar. Han berättar för Margarita också att de bestämde sig för att lägga ut ryggsäcken med allt det här då. När myndigheterna började komma för nära i sina undersökningar. Så då var de tvungna att lägga ut den. Men de hade så suttit och hållit på den i 9-10 veckor.
Mm.
Och Murgas säger aldrig att Feliciano var inblandad. Men det är ju ganska lätt tanke att få. Eftersom han alltid är där. Och han skulle ju mycket väl ha kunnat göra en sån här cover-up tillsammans med dem.
Mm.
Dessutom lägger då gänget eller Feliciano ut kroppsdelarna för att förstärka teorin då om att det. Och det intressanta är ju att det faktiskt fungerar, att myndigheterna blir övertygade om att det här är en vandringsolycka. När Murgas har berättat hela den historien för Margarita så säger hon att det är fint att du berättar det här och att du ångrar dig, men det här måste ju någon få veta. Och till slut går Murgas med på det. Så de bestämmer sig för att nästa dag träffa en advokat och prata om hur de ska förmedla informationen till myndigheterna.
Mm.
För Murgas är också erkänt att han har begått en massa brott. Så de måste ju fundera över vilket straff han kommer att få och sådär.
Mm.
Så Margarita och Murgas bestämmer sig att de ska träffas vid advokatens kontor nästa dag. Men det här råkar vara Murgas 22-årsdag. Och den måste han förstås fira. Och han ska ju fira det på Milagros bar. det är inte hennes bar, men baren där hon jobbar och där Osman jobbade innan han blev mördad. Så Murga samlar alla sina kompisar, inklusive det kriminella gänget på baren. Och sen blir det fest. Och med väldigt mycket alkohol. Så Murgas blir jätteberusad. Och när han blir berusad börjar han högt och ljudligt prata om så här: nej, vi är såna kräk. Vi dödade Osman. Och så dödade vi de där europeiska tjejerna. Fy vad dåliga vi är. Och då tar det kriminella gänget lite diskret med sig Murgas. Och nästa dag hittas Murgas. Och han har blivit påkörd på en väg utanför Bukete. Av en smitare. Så han dör mystiskt i en smitningsolycka. Och han hittas då samma dag som han skulle berätta om sin delaktighet i morden. Tito skriver på Facebook, efter att Murgas hittats död, att Murgas var hans lille själsbroder. Och när Murgas dör så är alla de fyra personerna på badbilden döda. För han, det var han och Osman som var killarna på badbilden.
Okej, och det är dokumenterat.
Ja,
var de. Mm.
Och badbilden hittades på Osmans telefon när de gjorde mordutredningen på honom. Men i morse läste jag att Imperfect Plan, som jag nämnde, som har varit i Bukete massa, varit ute i djungeln där. Han verkar vara någon slags fotograf och vildmarksexpert i Panama och i Centralamerika, Imperfect Plan. Han säger att det här inte stämmer. Bilden kom inte från Osmans telefon. Men det har jag sett på väldigt många ställen, så jag vet inte vad som stämmer nu.
Men det är väl inte konstigt om det inte kom från Osmans telefon, för det känns ju konstigt att... Ja, varför skulle någon vara på andra sidan vattnet, ta en bild med hans telefon och sen gå tillbaka och lämna?
Han bad kanske en femte person ta bilden.
Ja.
Men observera att badbilden inte ingår i den här berättelsen från Murgas.
Mm.
När Jeremy Kreit får höra den här teorin i podden Lost in Panama, så reflekterar han över att den här teorin är faktiskt den första teorin som i relativt mycket detalj förklarar alla konstigheter i fallet.
Mm.
Den kanske inte förklarar dem jättebra, men den förklarar dem. Och jag upplever ju lite att Lost in Panama just verkligen går all in för den här teorin. Att det här är någonting som de presenterar som deras grävande journalistik i Bukete kom fram till.
Mm.
Och att det här är ett stort avslöjande som inte har någon aning om när det började. Men rykten om Tito, det här gänget, har funnits sedan 2014.
Ja.
Alltså sen Osman dog så reagerade ju folk på det.
Så de kan ändå bekräfta alltså att de här namnen existerar?
Ja, det gör de.
Och dödsfallen existerar?
Ja, det är inte de enda dödsfallen heller. Jag kommer till något till snart.
Ja.
Men det här innebär att alla teorier om fallet som fanns innan 2022, när Lost in Panama la fram det här, måste ta det här i beaktning.
Mm.
Det här har ändrat fallet och allt material som har kommit ut har ändrat fallet. Och det är därför som jag sa att man ska inte lyssna på gamla poddar och så här om det här fallet, utan efter 2022 är det som gäller. Lost in Panama försöker bekräfta det här. Och deras sista avsnitt heter El Testigo, vittnet. Och då pratar de med ytterligare en person som är väldigt tveksam och pratar med dem. Det är väldigt spännande. Så här. Man ska lyssna på den här podden. Det här vittnet berättar ungefär samma historia. Men det händer inte i Korpens hus. Utan det händer i Alto Romero. I ett av husen som Feliciano äger i Alto Romero. Och det tycker jag personligen verkar mycket troligare.
Mm. Ja.
Och då behöver inte saker och ting hända så fort heller.
Nej.
Utan då kan ju Chris och Lisanne ringa larmsamtalen och upptäcker att de här killarna tänker gå jättelångt med oss.
Ja.
De tänker gå någonstans in i djungeln och sen göra konstiga saker med oss. Och så måste Chris och Lisanne smyga med mobilerna.
Ja.
Men i Alto Romero finns det täckning. Så att jag antar då att efter de första två larmsamtalen så är det inte längre Chris och Lisanne som har mobilerna.
Mm.
Och då kanske det spelar någon roll för gänget. Om de kanske har tvingat ur Chris PIN-koden, men de använder det inte efter den femte. För de behöver inte det. Vad tror du?
Nej, men alltså det kanske låter som att jag är skeptisk, eller låter, jag har inte sagt något än i och för sig, men du vet hur jag är med teorier på det sättet. Man gärna vill ha en enkel förklaring. Men det finns ju ingen enkel förklaring. Och jag tycker ju att det är väldigt, väldigt skumt att Feliciano har varit först på plats i deras rum. Han har gått in där och han har liksom varit den första att ringa larmcentralen. Han har varit först på allting. Och nog det mest skumma det är att han har hittat kroppsdelar när inte ens hundarna har gjort det.
Yep.
Vad är Feliciano för någonting? Alltså, går han och nosar som en spårhund? Det är konstigt. Och jag tänker på den här, nu kommer inte jag ihåg M-Flight, du kanske kommer ihåg det. Det här flygplan som försvann helt enkelt.
Ja, det finns ju många malaysiska flygplan.
Ja, och då är ju en person då som hittar vrakdel efter vrakdel efter vrakdel.
Ja, det kommer jag ihåg.
Över hela, eller väldigt många olika platser. Och sen visar det sig då såklart att han har förfalskat det här. Det är ju nästan den känslan jag får av Feliciano, att han hittar de här små delarna. Nej, det är inte troligt. Det är faktiskt inte det. Absolut att man kan hitta vissa saker utspridda, men inte på så här lång och så inom så kort tid. Det är jätteskumt. Så att jag förstår att Jeremy Kright ändå kan köpa den här teorin. Att han...
det säger jag inte att han gör, men han säger just att det här är den första teorin som förklarar allting.
Ja, i och med Feliciano så känner jag att det här kanske inte är en olycka. Men så har man ju tänkt på det, om det skulle vara ett brott, då är det väl förmodligen att de har tagit sig till den här sidan och i Feliciano till exempel då, hans hus där. Men som behöver inte ha dött på plats, utan de kan ju också ha försökt smita därifrån.
Mm.
Och på det sättet dött. Alltså att de har varit tillfångatagna och sen försökt smita. Och...
det ska vi komma tillbaka till i nästa avsnitt.
Ja, just det, nu ska inte jag börja med
brott och olika teorin.
Ja, men sen en annan tanke som slog mig, det var, vad hette mamman till Osman?
Margarita.
Alltså hennes son har ju blivit mördad. Och den sista hämnd, även om inte hon vet varför han har blivit mördad, skulle ju kunna vara att få dessa människor åtminstone misstänkta för ett brott.
Ja, som jag förstår också så var flera i gänget misstänkta för att ha mördat Osman. Alltså polisen var intresserad av dem, men de kom ingen vart.
Nej.
Så Margarita kan ju mycket väl ha fått uppfattningen att det var gänget som dödade Osman, att det här är ett försök att hämnas.
Ja, eller att hon tror på berättelsen. Det skulle också kunna vara. Alltså man vet ju inte när liksom uppgifterna har blivit fel, om de har blivit fel eller om de stämmer. Vad tycker du då? Jag vill höra vad du tycker nu.
Jag tycker att det här verkar alldeles för avancerat vad gäller en cover-up. Men det kan ju finnas x procent av den här historien som är sann.
Ja.
Det kan ju mycket väl vara någon av de här människorna som är ansvarig för Kisulisans död.
Mm.
Men att det inte gick till precis på det här sättet. Bara det att platsen där det hände ändrades i LT Stigos berättelse och i Margaritas berättelse.
Mm. Och det är ju inte konstigt, för det är ju liksom andrahandsuppgifter.
Ja.
Och tredjehandsuppgifter. För
Murgas var ju andrahandsuppgifter.
Ja, men Osmans blir ju tredjehandsuppgifter för Margarita.
Just det.
Och han har ju inte varit, så han kan ju liksom ha hört fel. Och jag tänker även om han är på den här, alltså att leta efter tjejerna, för han kände ju tjejerna. Att det kan ju vara i samband med det som han får reda på detta också. Så det behöver inte vara att han liksom får reda på det och sen går ut och letar för av liksom att han vill vara schysst. Utan det kan ju vara för att naturligtvis han är ute och letar, men...
Det verkar inte som att Osman kände Chris Lysson.
Men han är ju med på bilderna när han badar med dem.
Ja, det har du rätt i. Ja, om han är med på badbilderna, men hans berättelse till sin mamma låter inte som att han känner dem.
Nej, men det kan ju vara att man bara känner partykänner liksom. Och
vad berättar man för mamma?
Ja, vad gör man? Men alltså det är ju intressant.
Det slutar inte dö folk i Bukete heller. Utan nu har vi alltså Osman och Murgas är döda och Leo, taxichauffören.
Ja.
Leo dog alltså den 3 mars 2015. Och han stod och väntade på en taxikund vid en badplats. Och det var en kille som klättrade där i närheten. Som hette Cesar Castillo. Han var klättringsinstruktör, han var ute och klättrade där. Och han såg Leo stå och vänta på sin kund. Och sen klättrade han omkring och sen helt plötsligt såg han Leo flyta i vattnet upp och ner. Och då klättrade han ner och såg att Leo var död, att han inte hade någon skada i huvudet. Och det var helt obegripligt hur han hade drunknat, för det var jättegrunt där. Så Cesar Castillo, den här klättringsinstruktören, Han berättade högt och ljudligt att han trodde att det var ett mord. Och det är oklart om det är just den här klättringshistorien. Men en Cesar Castillo hittas död i en skogsdunge 2018 i Boquete. Och dödsorsaken är högst oklar. Den 4 april 2015 hittas Jorge Rivera Miranda död i Boquete. Han har också drunknat i väldigt grunt vatten. Och han var vän med Tito. Och i vissa källor är han medlem i det här gänget också, men inte i andra.
Men när de här drunkningsolyckorna i väldigt grunt vatten, de här två senaste nu som du berättade, fanns det någon annan information om, alltså hade de vatten i lungorna? Eller?
Det är nästan allt jag vet om dem.
Det är bara det.
Men Palma-polisen har inte betraktat dem som mord. Så Osmans död sticker ut jättemycket eftersom polisen i Boquete faktiskt säger att det är ett mord.
Mm.
En annan person som dog i Boquete som var väldigt engagerad i fallet Chris och Lisanne var en Lee Selter. Han var från USA och hade flyttat till Boquete för att det är så bra där, som vi sa i första avsnittet, eller i andra avsnittet. Han drev BoqueteGuide.com och Boquete.ning.com. Han gjorde massor av intervjuer om det här fallet och postade mycket på forum om det här fallet. Men han fick någon slags hjärtproblem, verkar ha varit. Sökte vård, fick komma hem igen och sen dog han. Förmodligen på grund av de här hjärtproblemen. Men det är ganska många som har hunnit dö sen Chris och Lisanne försvann i Boquete.
Mm.
Och de flesta dödsfallen är just det första året. Eller fram till mitten av 2015. Ja, i nästa avsnitt ska vi spekulera vilt. Men jag har en del saker kvar i här avsnittet.
Mm.
Vi måste prata om ett massmord som hände i närheten. 2020 upptäcktes det här.
Jaha.
Det var ursprungsbefolkningen som hade hackat ihjäl en gravid kvinna och sex barn ute i djungeln. Och då går mina tankar direkt till de här benen som hittades.
Jag tänkte också.
Som vi inte vet vilka det var. Vi vet inte ens om det var fem eller tre individer.
Mm.
Men man hittar massgrav.
Men de benen hittades ju också tidigare.
Ja, och 9 personer greps av ursprungsbefolkningen. Och det här var ett avlägset område, lite grann som Alto Romero, men det var inte Alto Romero. Polisen meddelade också att de hade räddat 15 personer som de trodde skulle bli mördade av de här 9. En av de gripna var farfar och morfar, tror jag, till några av de här 6 barnen som hittades döda. Det var 3 stycken ursprungsbefolkningen som flydde från sin by för att berätta det för polisen. Då åkte polisen dit i helikopter och hittade massgraven. Och den här händelsen har ju lett till att folk har börjat spekulera i, kan ursprungsbefolkningen ha mördat Chris och Lisanne?
Om jag får fråga, fanns det något motiv till mordet? Varför har de ihjäl en gravid kvinna och 6 barn?
Det är högst oklart. Men det verkar ha varit någonting religiöst, någonting kulturellt.
Mm.
Att den här kvinnan hade begått någon synd av något slag.
Mm.
Och då tänker ju folk sig, men tänk om Chris och Lisanne uppfattades som syndiga, lättklädda europeiska kvinnor ute i djungeln. Och de kanske gjorde något kulturellt olämpligt.
Mm.
Det finns förstås ingenting som tyder på det. Men det är en bättre teori än kannibalteorin som jag måste ta på också. Nu börjar jag spekulera.
Ja, nu börjar jag.
Men den stryker vi redan där, så vi slipper den i nästa avsnitt. För det finns inga dokumenterade fall av kannibalism i Panama, vad jag har kunnat hitta.
Mm.
Och ingen som seriöst driver den här teorin. Och sen vill jag berätta om platsen där ormfloden slutar.
Men vänta lite, stopp. Strök du kannibal?
Ja, inga kannibaler.
Så du bara liksom nämnde den. Ja.
Ja, men det är någonting som har kommit upp ibland. Men kannibalism, det är förmodligen troligt att om ursprungsfolken dödade Chris och Lisanne, så gjorde de det av moraliska skäl.
Mm. Eller något annat skäl.
Ja, eller sexuella skäl. Eller
vilket skäl som helst.
Psykopatiska skäl, men inte av kannibalism.
Nej.
Ja, nu ska vi prata om slutet på ormfloden.
Det framgick ju dessutom att inga djur hade tuggat på kroppsdelarna, så då har nog inte människor heller tuggat på dem.
Just det, de sa ingenting om människor.
Nej, de sa ingenting faktiskt.
Hade säkert varit någon polis från Palma-polisen som hade gnagt lite benen för att se att de var riktiga. Det holländska författarparet Marja West och Jürgen Schnoerer, Jürgen Schnoerer kallar de. De har skrivit en bok om det här fallet som heter Lost in the Jungle. Och de har precis startat en ny sökinsats. Och den här källan är från den 15 augusti
2023. Oj! Oj!
Och efter det har det varit den värsta delen av regnperioden. Uh-huh. För den är efter 15 augusti. Så att det har förmodligen inte hänt jättemycket. Men det kan hända någonting när som helst. Maria West och Jörgen Schnören är helt övertygade om att det är en olycka. Och de tror att det är ormfloden som har dödat Chris och Lisanne. Och ifall det är ormfloden som har dödat Chris och Lisanne, då har ju deras kvarlevor hamnat vid en naturlig damm som finns vid slutet av ormfloden.
Mm.
Och den här dammen är ganska stor. Men de har nu startat en expedition för att söka igenom dammen. Och vi pratar alltså väldigt långt utanför de områden där folk faktiskt sökte.
Oh, det här gillar jag. Absolut.
The Sun berättar i juli 2023, citat: de är nu på väg tillbaka till Bukete och de hoppas hitta resten av tjejernas kroppar och få reda på vad som verkligen hände. Vi vet inte om någon var inblandad, men vi kan inte utesluta det, säger Jürgen Schnören till The Sun. Vi tror att den mest troliga förklaringen är att det var en olycka, men vi är inte 100% säkra. Om någon var inblandad eller någon har sett någonting och av något skäl inte kommit ut med det än, så finns det en chans att det här fallet kan lösas. Det har inte hänt någonting nytt på flera år. Vilken sågning av Lost in Panama.
Ja, verkligen.
Men nu ska vi få någonting att göra genom att åka dit själva.
Mm.
De kommer ha med sig på sin expedition en rättsläkare, ett sök- och räddningsteam och en dokumentärproducent för att göra en dokumentär om det här.
Ja, ah, då förstår jag varför det, hur det finansieras. Jag tänkte, ja. Det var väl lite...
De säger också att den sista gången någon från Nederländerna var där och letade var i januari 2015. De berättar att det går inte bara gå ut med ormfloden hur som helst ner till den här dammen. För det finns de här flodvågorna. Och vattnet kan höjas extremt bara på några minuter. Så pass fort att man kan dö av det.
Mm.
Det finns stenar som är stora som hus i ormfloden. Det går inte ens att klättra upp för dem. Det finns massor av vulkaner där. Allting är jättebrant. Och du kan komma till platsen när du går ner ut med floden där du inte alls kan gå tillbaka. Men vid slutet av ormfloden finns en damm. Och den är ett filter som stoppar alla trägrenar och liknande som kommer ner från floden. Och om benen har drivit ner för floden, då kommer vi hitta dem där.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tror att det här är den bästa chansen att lösa det fallet. Och det var vad de sa.
Uff.
Det är väldigt spännande.
Jättespännande.
I nästa avsnitt ska vi spekulera vilt. Men... Och jag vill att ni också ska spekulera vilt och mejla oss på simboypodcast@gmail.com och berätta vad ni tror om Chris och Lisanne. Så vi kan ha hälften av lyssnarhistorieavsnitten i bara Chris och Lisanne i 20 år framöver. Men när ni gör det så tänker jag nu dra ett stort antal frågor som inte är besvarade i det här fallet. Och försök få era teorier att besvara de här frågorna.
Mm.
Vems fingeravtryck var det på ryggsäcken, mobiltelefonen och BH:na?
A. Chris. X. Lisanne. B. Panama-polisens.
Varför gick inte Chris och Lisanne tillbaka efter att man gjort sitt första larmsamtal? Hur kunde Chris och Lisanne gå vilse på en så pass enkel väg som ursprungsfolket använder hela tiden för att ta sig mellan Pianista och Alto Romero? Varför motstrider nästan samtliga vittnesmål från i närheten av Pianista den officiella tidslinjen och till och med det officiella datumet för försvinnandet? Varför finns det två taxichaufförer som båda säger att de körde Chris och Lisanne? Och varför uppger båda tider som inte stämmer med tidslinjen? Vilka var de två männen i Leos taxi? Varför säger språkskolan att Chris och Lisanne lämnade den klockan 13 den 1 april? Var togs nattbilderna? Hur kunde övervakningskamerafilmen försvinna? Varför berättade utredningen ingenting om lokal kriminalitet för de anhöriga och för de nederländska myndigheterna? En uppgift säger att det fanns 15 olika gäng som kämpade om narkotikamarknaden runt buketen. Det låter väldigt mycket för en stad med 12 000 personer. Varför sa nederländska myndigheter att nattbilderna var alldeles för mörka för att kunna tillföra någonting, när vi idag har sett dem, att de går och gör ljus och man ser saker på dem? Varför tog det så lång tid att släppa alla bilderna? Vad hände med bild 509? Hur kan Betsaida Pitti och hennes utredning vara så dålig? Varför höll Chris och Lisanne bara på med sina mobiler på förmiddagen och eftermiddagen vid så bestämda tidpunkter och i princip på kontorstid? Varför togs det inga bilder med digitalkameran mellan den 1 och den 8 april? Varför försökte Chris och Lisanne aldrig kommunicera någonting på sina mobiler? Varför fanns det inga sms, inga videor, inga meddelanden alls? Och varför användes inte det nederländska språket på mobilen? Varför kan inte Chris slå in sin PIN-kod på mobilen efter den 5? Hur kan en iPhone klara sig 11 dagar ute i djungeln och fortfarande 20% batteri kvar? Hur kunde sökinsatsen inte hitta Chris och Lisanne? Vilka kvinnor var det som den tyska turisten hörde skrika på vägen upp till vulkanen? Och vilka var de där två männen han såg? Varför hävdar utredningen med en dåres envishet att nattbilderna är tagna vid den andra repron över Ormfloden? Hur lossnade Lisans fot? Hur kan Lisans hud inte vara lika långt gången i förruttningsprocessen som de andra kvarlevorna? Och varför är Chris ben blekt? Var är deras kläder? Hur hamnade Chris shorts i ett träd ut mot Ormfloden? Trädet nådde alltså ner till vattnet och shortsen fastnade i det. När hennes bäcken var brutet och hittades någon helt annanstans. Vem tillhörde den andra skon? Hur kunde utredningen manipulera bilderna från digitalkameran utan att ta backup av originalen? Ja, hur dog alla som drunknade i grundvatten i buketet? Det var bara ett exempel på frågor. Ni har säkert fler.
Ja.
Har du någon mer fråga?
Nej, men jag tänkte säga, ni behöver inte svara på alla dagens frågor för att få godkänt.
Nej, verkligen inte.
Men försök svara så nyanserat och utförligt som möjligt för att få ett högre betyg. Så kommer vi att... Det kommer bli ett helvete för oss att rätta sen, men jag hoppas att du sitter på facit.
Och mejla era funderingar och spekulationer runt Chris och Lisanne till simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z.
Ja. Ingen annanstans. Ingen annanstans vi vill ha er.
Nu har vi bara ett avsnitt kvar. Då kan vi äntligen spekulera vilt.
Och då kommer jag och korsförhöra Dan med hans egna frågor.
Oj, nej.
Och vice versa.
Ja, det tror jag inte kommer att ha tid till nästa
Kanske avsnitt. Kanske inte, men någon fråga.
Jag vill tacka Jeremy Kreit för hans arbete med Daily Beast och Lost in Panama och allt annat han har gjort för fallet. Jag vill tacka Scarlett R. Det finns en länk till hennes blogg i avsnittstexten. Jag vill också berätta lite hur Scarlett blev intresserad av det fallet. För hon har ju verkligen engagerat sig jättemycket i det. Hon hörde talas om fallet. Och Lisanne påminde henne jättemycket om hennes egen syster som hade dött vid 22 års ålder.
Nej.
Under liknande tragiska omständigheter. Men något mer vet jag inte.
Okej.
Och det tror jag inte hon har velat berätta.
Nej.
Men så jag vill tillägna avsnittet till Scarletts syster. Och till sist tack till Sofie Karlsson som har skrivit en manuset med mig.
Tack Sofie, tack Dan.
Och i nästa avsnitt får vi också höra er spekulera vilt.
Mm.
Men vi vill som sagt fortfarande ha era nya spekulationer nu när ni har hört allt det här. Men det kommer några spekulationer vi fick innan vi började spela in,
ja,
i nästa avsnitt.
Bland annat en jätteotippad recension som du fick, eller recension, jag har tappat ord.
Jag fick en teori 5 minuter innan vi skulle spela in.
Aha. Men vi får inte berätta den nu, men den fick mig att flabba till. Så det ska bli intressant att höra mer om den.
Det är inte UFO:n.
Det är inte UFO:n.
Jag har tittat en enda UFO-teori.
Den är nästan ännu mer långsökt än UFO:n tycker jag.
Nej.
Nej. Men ja. Ja, tusen tack för ännu ett avsnitt där min puls har gått upp och ner och...
Följ oss på Patreon. Nu kan man ju följa på Patreon även utan att stödja. Men stöd oss ännu hellre på Patreon. Patreon.com, sök på Mördarpodden. Följ oss på Instagram, Mördarpodden, J.Molén och vad jag nu heter. Men sök på Dan Hörning.
Mm. Och där på Mördarpoddens Instagram så finns det ju bilder från, det, från fallet helt enkelt.
Ja, det är jättebra att vi har bilder där. Men om ni vill se alla bilder så gå till Scarlets blogg.
Ja, verkligen. I avsnittsbeskrivningen så finns även mailadressen som jag inte kan utan till. simwaypodcast@gmail.com.
Ja, du kan,
ja, kolla, det satt någonstans där inne efter 5 år. Så där kan ni bara kopiera och skicka ett mail.
Så länge har inte haft mailadressen. Jag tror det bara är 3 år.
Ja, men det ser du ju, därför jag inte kan den. Ja. Vi ses i nästa avsnitt.
Pockete. Tito González.
Jag tänkte också på Tito.
Bläckfisken. Korpens hus.
Korpen.
La casa de Corvo. El testigo.
Vad heter han då? Jörgen. Nej.
Korintiska reven.
Nej, men. Nej, jag får inte. I'm in a killing state of mind. 'Cause I